Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 20. Det här är en podcast om Stockholms lokalpolitik. Jag heter Kalle och med mig idag har jag Anna.
Hej.
Och Mikael.
Hej, hej.
Kul att ha er här. Kul med jämnt nummer på avsnittet.
Mm.
Just det, 20 det är inte fyra jämnt.
20 hela avsnitt.
Det är vi 100, då har vi sånt.
Mm. Jag hade ju tänkt att jag skulle förbereda ett första aprilskämt, men nu har jag inte gjort det. Så vi går vidare från den punkten. I det här avsnittet så ska vi som vanligt gå igenom lite nyheter sen sist. Men lite längre punkter blir om vårdreformer i Stockholm. Och även lite om övervakning i tunnelbanan. Mm. Jag tror att det är det vi har på agendan. Mm. Annat som hänt sen sist. Vi har ju korresponderat lite med Tekniska museet. Och förra avsnittet så krävde vi att få komma och inspektera deras kommande utställning om skogen.
Alltså vi har inte korresponderat med dem, vi har ju typ pratat om Tekniska museet.
Och sen har de mejlat oss.
Okej, okay, ja.
Vi svarade nu.
Nu svarade vi. Men då har de har erbjudit oss biljetter då till utställningen. Och ja, vi ser fram emot att göra ett besök någon gång. Jag tror att det blir någon gång kanske i april, maj som vi får åka dit. Så får vi återkomma då.
Helt du låter plötsligt mycket mindre sur på Tekniska museet och deras
greenwashing
av Stora Enso.
Tänk hur fort det kan gå från att liksom man får någonting gratis till att man bara ändrar helt åsikt.
Precis, de var väldigt trevliga i sina mejl och sådana. Men vi,
de påstod ju också att de faktiskt lyssnade. Gjorde de inte det?
Mm, de påstod det. Nej, men det gjorde de säkert.
Eller att, nej, alltså, det, alltså, att de inte använt ett AI-verktyg.
Ja, precis. Det förnekade de.
Och det tycker jag, alltså, om vi litar på dem, då är jag jätteglad för det.
Ja,
då har vi ändå ganska stor
Nej, men det är
lite low-tech
målgrupp.
Tekniska museet.
Ja. Det är väl kul. Sen så, Anna och jag var på en workshop på Cyklopen för några veckor sedan. Där vi tryckte affischer med en risografskrivare.
Och vad är Cyklopen?
Cyklopen är ett kulturhus i södra Stockholm.
Det är någon sorts trendspaning i alla fall. Att risograf är,
det är den,
nya coola trenden.
En risograf kan inte jag riktigt beskriva. Förutom att man gör i princip tryck i olika färger som man liksom, och sen kan man överprinta dem över varandra.
Vi fick det beskrivet för oss, eller en kamrat till oss fick det beskrivet av en lite äldre kamrat, bara som en sämre sortens skrivare som man hade på typ 70-80-talet innan man hade färgskrivare också.
Det tyckte jag var en lite vad heter det? Att liksom det är riktigt, illustrerade inte riktigt för resultatet tycker jag är väldigt bra. Alltså det blev väldigt skarpa, fina färger.
Nu över till nyhetssvep. Nyhet nummer ett. jag har skrivit Folkets bad versus överklassen 1-0. Men det är inte riktigt så. Men det är i Danderyds kommun då, så har de, det var liksom en utredning om att då de här överklasspersonerna som håller till där, de bygger väldigt mycket så här svartbyggda bryggor då.
Mm.
Och det här är något som vi har pratat om i den här podden också, för att vi tycker om att bada och vi tycker inte om överklassen och vi gillar bryggor. Och det är då att det finns ett 60-tal lyxvillor då i Danderyd som har byggt bryggor då, som ligger på allmän mark, och då har de nu bestämt sig för att så här, de kommer öppna upp för allmänheten. Så ja, vi har fått fler badbryggor åt folket.
Precis.
Om man bara tar sig då röda linjen mot Mörby, så hamnar man i Danderyd och då kan man bada där.
Det kan man göra.
Ja. Så man kan både liksom bada och också reta överklassen när man badar.
Mm. Det står ju
så
att
man kan göra
antingen
två bra grejer samtidigt.
Antingen så måste de öppnas för allmänheten eller så måste de rivas. Man vill ju helst ha kvar dem i allmänt bruk.
Mm. Alltså om de börjar komma dit och ska riva dem, kommer vi också mobilisera då för det och bara rädda dem?
Rädda de kommunala badplatserna.
Jobbigt. Det såg inte så nice ut tyckte jag att bada just där. Men det blev mycket övergött och sådär, tror jag.
Ja.
När man har typ privathus och så rinner det ut typ saker.
Jaha,
i vattnet. Det är det inte så det, alltså, är det inte
det är väl med jordbruk framförallt?
Ja, det är mera det kanske. Ja.
Eller alltså vad jag vet, för då är det fosfor.
Just det?
Jag tror det.
Killgissning här.
Men det är något med tvättmedlet, tror jag också. Också. Men ja, jag vet
inte. Ja, men det kan vara.
Ja. Jag satt och spanade. Försökte liksom göra en sån geo. De hade två bilder i en mitt i artikel på två av de här bryggorna som då.
Mm,
och så försökte jag göra geotaggar. Jag lyckades faktiskt med en av dem. Och den såg ganska lätt tillgänglig ut. Från liksom en gång. Att det är liksom så, verkligen så. Lyxvilla. Allmän gångväg. Privat brygga. På andra sidan. Så att det, dit ska man åka. Jag är sugen.
Gör du en livekarta på Skiftets hemsida nu?
Just det.
Det hade varit,
en nice.
Bra grej. Alltså du behöver inte göra en ny karta, men en sån här
karta
till Google Maps.
Precis, jag skriver upp det som en av våra sådana bygga sajter för roliga idéer. Liksom. Det var väl inget mer med den nyheten egentligen.
Nej, men bra att de tar tag i det ändå.
Det är bra.
Mm.
Och också alltså, om man ska bara, alltså, det är ju verkligen visar hur på något sätt hur stort genomslag man kan få för en väldigt enkel typ aktion och så här politisk aktivism, att det här hade inte blivit en lika het fråga för kommunpolitikerna om det inte hade liksom blivit en så stor medial grej.
Nej, precis.
Så det är jättekul.
Sen Irene Svenonius, som vi alla känner till.
Älskad.
Folkkär. Men snarare en ökänd regionpolitiker då i Region Stockholm. Hon har ju avgått.
Vad skulle hon bli istället?
Hon blir generaldirektör eller chef för Statens fastighetsverk.
Just det.
Som har hand om en museum bland annat.
Också lite, hennes tjänst är liksom påhittad och de så här vet inte riktigt vad hon ska göra. Alltså att den har inte funnits tidigare.
Och då har det inte funnits någon chef för Statens fastighetsverk
förut. Inte den chef.
Inte generaldirektör.
Nej, men jag vet inte om det så det heter. Men,
jo, men alltså det var
någon
något
sorts. Ja.
Och de bara så här, jag läste någon intervju, bara så här, vi vet inte riktigt vad det här betyder. Eller vad hon ska göra. Men här är flera hundratusen i månaden.
Oj. Men hon kanske kan göra mindre skada där.
Ja, vi får se.
Mm. I alla fall, hennes jobb blev ju ledigt då. Och nu är det, istället är det Tamsons, vad heter han i förnamn?
Kristoffer
Tamsons, som blir ny gruppledare. Hur känner ni för det här, Mikael och Kalle?
Det är ju nästan som ett aprilskämt.
Nästan.
Att ta liksom en ökänd person och ersätta med en annan.
Ja, det är verkligen. Men det är verkligen så att Stockholmsmoderaterna verkligen hatar stockholmare.
Men jag vet inte heller riktigt, alltså de har typ inga andra stora profilerade personer i regionen.
Nej.
Som man känner till. Så att det andra alternativet är att man tar någon nytt fräscht ansikte, men det kanske de inte heller har så många.
Nej, jag vet inte.
Ja, jag har inte tittat på deras ansikten och funderat på om de är fräscha eller inte. Men, ja, nej, men det kanske man... Det hade ändå varit... Alltså,
utvårdsrutin.
men Tamsons ser ändå... Ja, han ser yngre ut än Svenonius i alla fall. Om det är det man ska kolla på. Nej, men vad heter det? Alltså, han är ju känd för att säga att plankning är en inkörsport till grövre brott. Vad brukar han mer säga?
Han har väldigt många spaningar om kollektivtrafiken. Han hade också den här roliga spaningen om det är ett jättestort problem att man höjer biljettpriserna för att sedan tre rader senare skriva det är ett jättestort problem att man inte höjer biljettpriserna.
Alltså i sin egen debattartikel?
Ja, precis.
Oj då.
Precis. Ah, ja. Vi önskar honom inte lycka till. Och så vidare. Vad händer sen?
En sak som ska hända är att det kommer... australienare, säger man så? Australier?
Australiensare,
ossis, hit.
Det är inte ett S. det ska inte vara ett S.
Nej, det ska inte. Australienare tror jag det är.
Ja. Ossis, som de säger, down under. Jo, de ska komma hit och prospektera, vad heter det, i kalkbrottet Stora Vike på Södertörn då. Mera liksom utåt mot Nynäshamn.
Efter sällsynta jordartsmineraler, va?
Precis. Och de politikerna säger att vi vill inte ha en gruva utan vi vill ha ett naturreservat. Men det är privat mark så de kan liksom inte bestämma det. Och
trist.
Min vänsterperspektivspaning på det här är privat mark, dåligt. Och gruvföretag, dåligt. Dock så heter det gruvföretaget då... de heter... Exakt, vad heter de?
Emo de heter, Futures Metals.
Ja, Emo Futures Metals. Ja, nej, men precis.
Emo Futures Metal.
Extremt.
Det är ett väldigt bra namn.
Mm, det är det.
Känns som ett så här... jag vet inte, är det ett nu metalband?
Mm, det tror jag verkligen att det är. Så Soundcloud, metal...
Är inte emo en egen genre också?
Jo, det är det väl. Emo, ja. Jo, det är dåligt. Men det är också lite så... om vi har valt den framtiden vi har valt. Nu ska jag komma med en konstig sociospaning.
Konstig sociospaning.
Eller konstig primitivist spaning kanske, mer. Men om vi har valt den framtiden som vi har valt, som är liksom en högteknologisk framtid, så måste vi ju ha massa gruvor överallt. Och då är det väl bra att de är i Stockholm och inte bara i Norrland. Det är min... alltså, jag tycker inte att vi ska ha gruvor, men då måste man ju också acceptera att då kommer vi ha en annan framtid. Det kanske inte blir i självkörande bilar. Och
ja, du menar sån framtid?
Eller elektriska flyg. Eller...
Men lite det här med just att så här, det finns så lite som kommunen kan sätta emot. Liksom.
Det är märkligt.
Att man inte kan ha bättre kontroll över just exploateringen.
Det är ju det som är det liksom. Och den sortens gruvdrift är ju sannolikt extremt miljöskadlig.
Ja. Jo, men verkligen.
En annan sak som har hänt som är lite glädjande kanske, det är att Svenska Bostäder har ett pilotprojekt i Björkhagen där de har öronmärkt i bostadskön att det är lägenheter som bara hyrs ut till barnfamiljer. Och när jag såg det väl så bara, men finns inte det här redan? Alltså är det här en ny grej? Liksom? För det är rätt så vanligt att man har lägenheter som kan sökas bara av äldre typ, eller bara av ensamstående. Mm. Ensamstående kanske inte är så vanligt i allmännyttan i och för sig. Men så här, ungdomslägenheter finns ju så. Men det verkar som att det är nytt då med barnfamiljer och att det är just för att minska trångboddhet. Och det är ju det är bara 7 lägenheter i det här projektet. Men de säger att de vill skala upp det då, Stockholms stad, ifall de lyckas med det.
Ja, jag tycker verkligen att man borde göra, alltså det kan man ju också göra med så här social ingenjörskonst i syftet. Att man gör så här stora våningslägenheter på Östermalm till exempel. Kan bara gå till familjer med minst 4 barn. Kommer folk som har 4 barn flytta in där? Eller jag vet inte, liksom man kan ju...
Ja, att man kan styra lite vart folk ska bo, menar du?
Ja, precis.
Ja, det är lite kontroversiellt kanske. Men
det är social ingenjörskonst. Men jag tycker ändå att på samma anledning att man kan begränsa så att det är ju ganska vanligt, kanske inte i allmännyttan, men att det är så att du får max 1 person eller max 2 personer, så borde man ju kunna göra tvärtom. Och säga du måste vara minst 3 personer eller 4 personer. Jag vet inte om...
Just det, ja, det är väl rimligt. Den här är också lite speciellt att de har de hyrs bara ut via internkön. De som har hållit på med allmännyttiga bostadskön vet vad det här är. Och de som har bostadsrätter fattar inte vad det här är. Men det är ju att man, alltså, om du släpper en lägenhet så går du liksom före i kön. Så det är lite det. Så du måste ju vara en barnfamilj som är trångbodd som då typ så flyttar ifrån en lägenhet. Så man går egentligen inte, man går ju före kan lite. Men det är liksom, det är inte en hemlös barnfamilj som flyttar in, utan det är så att om du bor för trångt. Typ.
Ja, nej, men jag tycker det är en bra början på en bostadspolitik där politiken inte är liksom störst och starkast och rikast först. eller då eventuellt tidigast i kön först.
Mm.
Utan faktiskt är lite mer att det finns olika sätt att få bostad på. Eller olika kategorier.
Mm. Precis.
Alltså du, biopolitik, men på ett bra sätt.
Ja, jag har liksom inte hunnit fundera riktigt vad jag tycker. Men, ja, men du hade ett förslag där då, att stora våningar på Östermalm, att man ska inte få bo i dem om man inte är många.
Ja,
då,
typ. Ja, precis.
Ett kollektiv till exempel. Eller, ja.
Kollektiv eller en stor barnfamilj.
Vad skulle man mer kunna ha för i så fall såna här typ av öronmärkta?
Mm, det finns vissa personer som verkligen behöver balkonger i söderläge med mycket sol.
Ja.
Om man har psoriasis typ.
Jag tänkte mer på, jag menar, vi har bekanta som tycker om att sola mycket.
Jaha, jag trodde det var, du menade som en sån här, är inte det bra med sol?
För, ja, det är
det kan vara bra, det är bra.
Oj. Mm.
Det är väldigt punktinsats här.
Och typ, men man kan ju öronmärka typ dem på bottenplan, om man, fast det är bättre att det finns hiss överallt. Alltså om någon har svårt att gå i trappor typ.
Just det.
Men det blir lite rörigt. Jag tänker att det kanske kommer ta längre tid. Det är typ som att ha olika typer av bidrag för olika personer. Men du kan också istället bara ha medborgarlön. Så går det liksom effektivare. Jag vet inte om det här skulle vara så. Men,
ja.
Nej, alltså jag tror i grunden skulle jag ju ha en bostadspolitik som syftade till att alla skulle få den bostad de ville ha. Men eftersom vi har... Alltså det är liksom, vad kan man göra inför ramarna av systemet? Och då tänker jag att det är bra om trångbodda barnfamiljer får lite mer plats.
Det tycker jag också.
Det är liksom, det har massa negativa effekter att vara trångbodd liksom.
Mm.
Sen så har vi idag kanske en konstig definition av trångboddhet jämfört med historiskt, men det är en annan sak.
Mm.
Mm. Men nu, du Kalle, ska snacka lite om AI-övervakning i tunnelbanan.
Mm, det ska jag. Det publicerades en artikel i Dagens Nyheter och i Mitt i med typ exakt, eller ja, samma artikel publicerades med rubriken AI har räddat 17 liv i tunnelbanan. Ja, precis. Så det är ju bara ett pressmeddelande här som har publicerats rakt av. Men, så att det är mycket bara SLs kommunikation utåt. Inte så mycket så här kritiska frågor i den här artikeln. Men vi går igenom den lite. Så sen våren 2021 har SL börjat experimentera med liksom ett automatiskt larmsystem i tunnelbanan för att minska risken för olyckor och dödsfall. Och det är alltså att kamerorna på vissa utvalda platser kan analysera och varna vid vissa typer av rörelsemönster. Som att någon går för nära kanten eller ramlar ner på spåret. Också typ...
Ligger på...
Ja, men typ om någon är så här onormalt inom situationstecken länge, typ sitter nere på perrongen typ. För att det kan tydligen vara ett tecken på att någon är liksom tänker hoppa. Och de menar ju då att man med hjälp av den här nya tekniken har man kunnat rädda 17 personer som annars skulle liksom vara utsatta för livsfara på något sätt. Det är i princip nyheten. Ja, det är på 15 stycken stationer hittills. Ja, men jag vet inte, det här är väl typ som att så här, artikeln handlar, alltså det är väl mycket att man ska förbereda folk på att det här är något som man kanske kommer expandera. För att man presenterar det som en väldigt lyckad grej. I dagsläget så finns det ju 23 000 övervakningskameror i SL-trafiken. Varav 18 000 är ombord på tåg och bussar. De pratar också mer om så här, alltså direktsändning från vagnar och sånt. Vilket man inte i dagsläget gör.
Mm-hmm.
Utan det är...
Det spelas in. För att kunna användas ifall någonting händer.
Ja. Okay. Det är bara på stationerna och på innerstadsbussarna och på Roslagsbanetågen som kameror sänder i realtid till operatörernas monitorer.
Mm.
På tunnelbana och pendeltåg, liksom på de flesta SL-bussarna, spelar kameran bara in. Men man kommer nog vilja börja med mer direktsändning även från tunnelbanan. Och sen så pratar de lite om polisen och samarbetet med polisen. Det inspelade materialet från tåg och bussar används dagligen i polisutredningar. Det står här att mellan 3000 och 4000 gånger per år så begär polisen ut videomaterial från SL.
Mm. Ja. Känner man sig tryggare av övervakningskameror?
Det är en bra fråga som vi ska prata lite mer om, tror jag.
Mm-hmm.
Alltså dels så är det också bättre det här med, det här är ju då typ någon analys av rörelsemönster.
Mm.
Sen så har Moderaterna och Kristdemokraterna, de hade liksom en debattartikel där man tyckte att SLs kameror ska få använda ansiktsigenkänning.
Mm.
Men det är ju inte något som är aktuellt
än.
Men polisen kan ju använda ansiktsigenkänning på det videomaterialet som de begär ut från SL.
Men det görs inte live liksom.
Det görs inte live. En person som heter Viktor som är med i Planka, han har anmält det här, såg jag. Vi får se vad som händer med den anmälan.
Vad har han anmält det för?
Alltså integritetskränkning, tror jag. Att det är liksom... För en annan grej är ju det här med, som jag funderar på, är att det här nya AI-direktivet i EU röstades ju igenom någon instans i alla fall bara tidigare i veckan.
Mm.
Och det begränsar ju den här typen av grejer ganska mycket, trodde jag.
Mm.
Alltså i EU menar du att de har gjort en, alltså om hur man får använda sådana här...
Precis, det är den första regleringen av AI-användning på EU-nivå som... Men den kanske inte har trätt i kraft helt än.
Mm.
Men för där tror jag att det just begränsar den här typen av användning av AI, som jag förstod i alla fall. Men jag vet inte. Jag har inte läst på jättemycket där. Det jag har läst på lite om är att jag läste en forskningsartikel som heter Legitimering av övervakning i lokal säkerhetspolitik av en person som heter Ola Svenonius från 2017.
Inte släkt med...
Jag tror inte släkt, men ja, det vet man aldrig. Den publicerades i Statsvetenskaplig tidskrift. Och jag tyckte den var ganska intressant just för att den kopplade ihop mycket av den här frågan du lyfte, Mikael, med just så här säkerhet, trygghet och även kopplade övervakningen till liksom privatiseringen av kollektivtrafiken. Den beskriver till exempel hur förflyttningen från fokus på begreppet säkerhet till trygghet sker liksom i samband med att SL införde den här stora liksom installationen av övervakningskameror i början på 2000-talet. Det var, jag tror att liksom omkring 2006 så kom liksom de här 20 000 övervakningskamerorna på plats.
Aha.
Och det liksom fanns väldigt lite innan dess. Så det är en väldigt liksom, bara under ett par år så går man från nästan ingen kameraövervakning till väldigt mycket kameraövervakning. Och att det liksom sker parallellt med att man börjar prata mer om en subjektiv känsla av trygghet bland resenärer och slutar prata om så här objektiv typ säkerhet. I början på 2000-talet så liksom började SL samla in typ upplevelsedata, kallar de det. Och då kunde det slå fast att själva liksom säkerhetsnivån, den objektiva säkerhetsnivån, liksom risker för olyckor och sådana saker, det är inte det centrala, utan det viktigaste ur deras perspektiv var liksom upplevelsen av trygghet i trafiken. Och att kamerorna används specifikt som ett sätt att liksom visa, kolla, din resa blir tryggare. Du kommer kanske känna dig trygg för att vi har kamerorna. Och de gör väldigt lite när det kommer till den objektiva säkerheten.
Nej, precis. För jag tänker liksom, om det var våra 20 000 kameror. Mm. Det är liksom, och majoriteten av dem är på bussar och spelar bara in. Men några tusen av dem streamas live då till operatörer. Men hur många liksom operatörer kan du ha Alltså, man börjar ju undra liksom hur många sådana nissar sitter där i Stockholm.
Men det är ju det, det är därför de gör AI väl. Alltså precis. För att personer kan liksom inte titta själva. Precis. Så ska den här AI, alltså den ska väl bara, ska den bara lära sig vad ett normalt rörelsemönster är.
Och så skickar den en varning.
När, och sen, precis, och sen den här personen går för långsamt.
Börjar lysa gult om.
Ja.
Om någonting farligt händer.
Ja, och då ska en person gå dit och kolla på den bilden.
Ja, just det.
För det verkar väldigt märkligt just om det är någon bara sitter lite för länge på en bänk. Alltså att det blir, fast de kanske, det kanske är en människa som har tittat på filmen då och är så här, är det här bara någon? Mm. Men de kan ju verkligen använda det då bara för att de inte gillar att någon hänger för länge i tunnelbanan.
Mm.
Ja.
Ja, men precis. Och det är också det där med just att liksom få bort också människor som anses vara skapa en känsla av otrygghet är ju också någonting som man då gör genom också kameraövervakningen, så kan man ju då motarbeta liksom att hemlösa till exempel vistas för länge ner i kollektivtrafiken och att liksom just bygga upp den här känslan av trygghet.
Men det var verkligen den där titeln på den artikeln sammanfattar ju det hela, tänker jag. Men det är ju också något intressant ur någon sorts större metadebatt i samhället. Eller där det finns, det här kommer låta lite sökt, men ni får bear with me så får vi klippa det ifall det.
Mm.
Nej, men att det finns ju liksom en konservativ höger som ofta är så facts before feelings, har de som slagord liksom.
Mm.
Dina känslor ska inte påverka min fakta.
Mm.
Men här är det ju verkligen motsatsen.
Ja. Det är väl ganska ofta motsatsen.
Ja, det är verkligen
att de
ofta
kör mot den där grejen.
Ja, precis. Ja, men det är ett typiskt exempel på motsatsen, där det är folks känslor som går över fakta. Liksom att vad som är farligt.
Mm.
Men sen är det ju liksom, det är ju svårt med personer som vill ta livet av sig och sådana saker.
Ja, det är
klart. Och också tänker jag en sak som man stöter på oftare. Det är ju väldigt berusade personer som utgör en fara för sig själv.
Mm.
Alltså att de kan ramla på spåret och så.
Mm. Ja, men visst.
Och där är det ju liksom, det är inte helt lätt. Men sen om man börjar prata om ansiktsigenkänning, då får vi ut, alltså det är ju redan så att papperslösa inte vågar åka kollektivtrafik i ganska stor utsträckning. Vad jag hör i alla fall.
Mm.
Att det är ganska stor risk att åka kollektivtrafik.
Mm.
Som det ser ut nu. Och än mer då.
Mm.
Om man då har foto på alla.
Ja. Ja, och just alltså kopplingen till privatiseringar är också ganska intressant.
Mm.
För att så här, man kan säga att privatiseringen av kollektivtrafiken som sker under 90-talet och sen introduktionen av övervakning och den här rörelsen mot just kundupplevelsen hänger väldigt så här, tajt ihop. I den här artikeln så skriver han så här: diskrepansen mellan objektiv och subjektiv är knuten till en kommersiell logik om tillgång och efterfrågan, där kundens upplevelse är det som i grund och botten är relevant. Således är det inte orimligt att omorganiseringen av kollektivtrafiken i Stockholm som skedde under 90-talet och början på 2000-talet, då SL blev en ren upphandlingsorganisation, i sig skapar incitament för en ökad övervakning av det offentliga rummet.
Mm.
Ja, det är väldigt klart och tydligt. Privatisering och liksom mer fokus på det kommersiella, på kunden, gör att vad som tidigare är, eller vad som är ett offentligt rum liksom faller under marknadslogik. Liksom.
Mm.
Sen så försökte jag också liksom leta efter någonting, just det här med att så här, hur tunnelbanan på något sätt har varit en så här, lite av ett politiskt laboratorium för typ den här typen av grejer med just övervakning. Och, men för jag har för mig att typ Planck har skrivit om det.
Jag tänker Reva.
Ja, men precis. Reva är ett sånt exempel på där man liksom...
Det var väl inte bara i tunnelbanan egentligen. Alltså det är väl att det är lättare att stanna folk där vid spärrarna. Men jag tror att de fick göra sådana där...
Gjorde de inte i tunnelbanan också?
Jo, de gjorde det också. Men jag tror att de fick väl... Alltså polisen fick väl rätt att stanna folk bara på stan också.
Okay. Ja.
Såg lite
men praktiken såg väl ut att det var väldigt... Det verkade vara väldigt mycket fokus i tunnelbanan och så, eller?
Alltså,
jag tror man så gick igenom vagnar på röda och blå linjen liksom, ganska aktivt.
De gjorde det. Jag fattade det som att de kollade, det gör de väl nu också, att de kollar folks ID liksom i samband med plankning och sånt, att de inte passar på att ta dem. Och
det, jag tror men det här att det var ju att man bara kollade ID random på personer som såg papperslösa ut.
Mm. Nej, men precis, jag tror att det hade kunnat hända lika gärna ute på stan också. Alltså,
ja, 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 ja.
Det var inte liksom, ja.
Men jag, ja, som sagt, jag tyckte det är i alla fall också en sån spaning just med kollektivtrafiken, att det är liksom ett offentligt rum som är så kontrollerat och liksom på något sätt en typ sluten miljö, att man kan pröva på massa saker rent politiskt där som sen kan sprida sig till resten av samhället liksom. Alltså till exempel så är ju kameraövervakningen sån att så här, innan SL införde kameraövervakning så var det liksom väldigt lite kameraövervakning i Stockholm överhuvudtaget. Och det är liksom först efter som SL gjorde den här stora liksom övervakningsapparaten som även andra, alltså som det börjar pratas om mer i samhället. Högerpolitiker pushar ännu mer för det med hänvisning till hur det funkar i tunnelbanan.
Mm.
Och så liksom har vi nu massövervakning på liksom, ja.
Bland annat med drönare. Det är ju mer polisens mark. Jo. Men det, ja.
Ska vi gå vidare till vården? Så 2008 införde den borgerliga regionstyrelsen i Stockholm enligt med den borgerliga regeringens lag 2008-1962, tror jag den heter. Som valfrihetssystem som förkortas LOV av någon anledning som jag inte helt kan begripa.
Lagen om valfrihet kanske?
Ah,
jag tror det. Ja.
Där.
Det brukar vara.
Och så införde sig i Stockholm på nästan alla vårdområden, alla 40 stycken vårdområden som finns. Jag har inte listan i huvudet, men det finns tydligen 40 vårdområden. Jag tror det enda där det inte infördes var... Nej, jag tror det infördes på alla vårdområden faktiskt.
Okej. Okay. Alltså det här är det vi kallar det fria vårdvalet, eller?
Det är det fria vårdvalet. Och det som, men det som gör det... Man hade ju fortfarande valfrihet i vården innan. Men det som den här LOV då, lagen om valfrihet gör, det är att det blir fri etableringsrätt. Alltså du kan etablera en vårdklinik för hudsjukdomar eller för ögonsjukdomar eller för gynekologi eller för geriatrik. Du kan bara etablera det hur du vill och sen så får du pengar från regionen. Regionen behöver inte ha sagt vi behöver det här och det här och det här. Så det är inte behovsstyrt utan det är valstyrt eller marknadsstyrt.
Mm.
Men de får väl inga pengar så länge det inte är patienter som går till dem?
Eller? Precis, ja, precis. Då får man betalt. Och i vården så kodar man kallas det. Och det är att alla handlingar, alla saker man gör, alla diagnoser man sätter, de har en egen kod. SNOMED-koder tror jag de heter. I alla fall de jag har använt. Som är liksom någonting, det betyder den här delen av kroppen och det betyder den här sjukdomen. Och sen har man andra koder också för att nu har vi opererat det här och nu bla bla bla. Och för varje sån så får man pengar. Så det är lagen om valfrihet. Och det nya centerstyret, centervänsterstyret i Stockholm har beslutat att revidera vårdvalet. Så det är inte, de kommer inte slopa det helt och hållet. Till exempel för primärvård så kommer det finnas kvar, alltså för vårdcentraler. För majoriteten av de olika kategorierna kommer det finnas kvar. Och anledningarna till att de gör det här är framförallt två. Och det är att man ser ett stor överanvändning av viss sorts vård. Alltså viss sorts vård, till exempel rehabilitering menar de. Det här är vad de menar, det är inte vad jag menar, bara så ni vet. Så primärvårdsrehabilitering, ögonsjukvård, ortopedi och handkirurgi, hudsjukvård, gynekologi. I dem så är det så att man ser ett stort överanvändning. Alltså det görs vård som inte är motiverad. Och det görs ju av privata bolag framförallt då. Eftersom de behöver få pengar. Och det är så man får pengar. Så det är en av anledningarna. Så det ena är en kostnadsbesparing. Och det andra är en jämlikhetsfråga. Det är ett stort problem i Stockholm att vården är extremt ojämlik. Att viss sorts vård är väldigt koncentrerad till ett fåtal innerstads kvarter. Medan andra stadsdelar går helt utan. Jag tror liksom i Järva, så där det bor, jag vet inte hur många hundratusen, men flera hundratusen, så finns det en vårdcentral. Medan det på Östermalm finns, jag vet inte vad det är, 100 stycken vårdcentraler. Det här är dock inte något som kommer åtgärdas, för man kommer inte ändra lagen om valfrihet på just vårdcentraler. Men det är i alla fall ett exempel på vårdojämlikhet.
DN hade ju någon sån, bara en liten karta just på vårdcentraler jämförde 2008 med 2024. Och det är ju liksom, alltså det är verkligen...
Allt har flyttats in i...
Ja, alltså i stort så är väl de offentliga vårdcentralerna kvar med relativt god spridning typ. Mm. Men de är ganska få. Och sen så har det bara uppstått ett kluster av vårdcentraler, privata vårdcentraler i city liksom.
Precis. Och samma gäller då en del annan specialistvård.
Mm.
Ett tredje problem, så förutom ojämlikheten och omotiverad vård, det är kompetensförsörjning. Och det är att vi har ett problem med att viss sorts kompetens finns väldigt utspridd och den finns inte, jag tror det är allergologi till exempel, alltså läran om allergi.
Mm.
Finns typ ingen specialistkunskap på Karolinska, vilket är ett problem, för då går det inte att utbilda nya specialister.
Mm.
Och därför så ska allergologi koncentreras till Karolinska, så att man istället ska ha den bästa kompetensen samlad, så att man också kan forska och så.
Rimligt.
Ja, och sen lite mer det här med forskning och utbildning. Och då är det så att det man kommer göra är att man kommer ändra antingen till att det tas över i offentlig regi helt och hållet, eller att det upphandlas. Och med att upphandlas, då betyder det att det fortfarande är privata aktörer som utförde, men de utförde efter att någon av regionen har bestämt att det finns ett behov för det, inte bara. Så, och då är det så att primärvårdsrehabilitering kommer bli upphandlat. Geriatrik kommer bli upphandlad. Specialiserad ögonsjukvård kommer på sikt bli upphandlad. Ortopedi och handkirurgi kommer kanske bli upphandlad.
Alltså menar du att de gör en ny upphandling, eller menar du att...
Nej, det kommer gå från fri etableringsrätt, så man kommer stänga...
Ja, nu är jag med. Ja, okay. Ja.
Så alla just som det finns nu, om då måste de söka upphandlingen.
Ja, jag fattar,
om de vill finnas kvar. För jag kommer komma till att det är inte bara guld och gröna skogar det här. Det har lett till ett problem i alla fall. Så överlag är jag positiv till det. Jag tycker att det borde tas över i egen regi helt och hållet personligen. Men i brist, men jag vet fattat att det kan vara svårt att göra eftersom man inte har man har inte vanan att driva all sjukvård på samma sätt. Det har gått 20 år nu. Nästan. 16 år. Specialiserad gynekologi kommer tas över i egen regi, allergologi kommer tas i egen regi, neurologi i egen regi och sen lite annat, men som inte, men en sak som har hänt i det här som är lite olyckligt, det är ju att ideella aktörer, och det finns några ideella aktörer, har hamnat lite med i kläm där de har verkat på, de har kanske funnits innan vårdvalet. Men sen blev de liksom del av vårdvalssystemet. Och sen nu när vårdreformen går igenom, så har de inte kunnat bli, så har de inte lyckats eller fått möjlighet att upphandla. Och ett exempel är då psoriasis.
Just det.
Mottagningen som jag har pratat tidigare om.
Yeah.
Av egen intresse kanske framförallt. Men som har gått i konkurs då. Och det är ju lite olyckligt, för de har ju haft specialistkompetens även om man har försökt förstöra den på olika sätt.
För den hudkliniken på SÖS, har de tagit bort den därifrån?
Nej, det finns ju, det kommer ju bli egen regi mer. Så det kommer ju lösa sig, men det löser sig. Men på kort sikt så leder ju det till... Alltså det är ju lite så, man kan ju inte göra omelett utan att knäcka några ägg, kan jag tycka. Jag tycker inte det är världens undergång att... Men det är lite osmidigt för de 5000 patienter som plötsligt över en natt stod utan vård. Liksom.
Ja. En annan grej, du sa just med gynekologin att den skulle tas över. Men det var för att
det är
den specialiserade.
Ja.
För att Jag såg att, kollade i DN-artikeln här, där står det också att vårdval i gynekologi ska utvecklas, så att det kanske liksom, jag vet inte riktigt.
Ja, det ska revideras. Okay. Vårdvalet ska revideras.
Okej, okay, så att det liksom kommer att finnas en del kvar in,
ja,
som är fri,
det är
etablering och en del i offentlig regi.
Ja, ja, det är väl lite. Och det är väl just, en del av det här är just att man vill säkra specialistkompetensen.
Mm.
Som har varit för utspridd, menar man då. Men jag tycker väl det överlag ett positivt projekt. Jag tycker de skulle vara mer ambitiösa.
Mm.
Och satsa på alla 40. Liksom, men vi ser ändå, det tycker jag, det finns ju mycket med regionen som man kanske inte alltid gillar. Men nu tar vi i alla fall en region som i alla fall i vårdområdet verkar försöka åtgärda de skador som har gjorts under liksom 16 år. Sen får vi se vart det leder. Det kanske inte blir så bra den här gången heller, men man kan i alla fall hoppas att det blir bra.
Mm. Jag satt och liksom så här försökte kolla lite vad det var man lovade innan valet och liksom vad valplattformarna sa, och försöka jämföra med vad, liksom, vad är det man har drivit igenom.
Mm.
Och liksom den här typen av omstruktureringar och sånt är ju verkligen någonting som låg högt på agendan.
Mm.
Men man pratade också liksom mycket om satsningar på arbetsmiljö och så. Och jag tänker att senaste åren har ju varit ekonomiskt väldigt svåra. Och man har liksom istället har man ju behövt gå in med stora så här räddningspaket till vården på flera miljarder för att liksom inte behöva skära ner.
Om man
har också skurit ner i vissa.
Ganska så mycket.
Precis. Så att, men det är ju så att, alltså spaningen här också och med andra typ, vi pratade väl om, vad var det vi pratade om förra gången? Avbolagiseringen till exempel.
Ja, precis.
Att det här är ju liksom bra i grunden reformer liksom i en politisk riktning som kanske vi vill se mer av. Mm. Men som inte kostar, som inte är de här stora mångmiljardsatsningarna.
Nej.
Som också behövs på arbetsvillkor till exempel. Och så vidare.
Nej, det är ju en liksom omstrukturering. Mm. Inte. Men förhoppningsvis så kommer vården bli lite mindre rörig.
Mm.
Och sen hoppas jag ju särskilt liksom med vårdcentraler. Det är ju något, det är kanske det svåraste, för det är det som är har mest legitimitet. Men jag skulle ju hoppas att man gick åt där. För det är verkligen en skamfläck. Att det är så ojämlikhet med tillgång till vårdcentraler. Att ja, men bor du på Östermalm så har du 20 vårdcentraler inom 10 minuters gångavstånd. Nej, men nej, det är ju inte satsningarna. Men det är ändå om jag...
Man skapar ju förutsättningarna liksom.
Precis, om jag är optimistisk så är det just det. Det här skapar förutsättningarna för en annan vård. Men jag tycker de uppenbarligen borde gå hårdare fram. Det borde inte vara bara 6 kategorier av 40 som revideras utan. Mm. Men sen fattar jag att man ska inte göra allt med en gång liksom.
Nej.
Vad var det du sa, Kalle, att Vänsterpartiet hade vissa punkter som de sa att så här, gör ni inte det här så kommer vi lämna, eller
precis,
vi kommer dra tillbaka vårt stöd för
exakt,
den här
så, precis,
koalitionen i regionen.
Vänsterpartiet är ju stödparti till styret med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och de hade ju liksom en punktlista med krav som de fick igenom. Och de hade ju också några sådana röda linjer typ. Och en av dem som de var nedskärningar i akutsjukvården som de sa att om det blir nedskärningar där så kommer vi lämna.
Mm.
Och jag vet inte, alltså det har ju varit väldigt kritiskt läge liksom.
Mm.
Och jag vet inte, jag kan inte exakt om det kanske är liksom att det har blivit nedskärningar just i akutsjukvården till någon grad, men man har ju i alla fall skjutit till liksom pengar och gjort sådana räddningspaket där också Vänsterpartiet fick vara med liksom i den processen.
Mm.
Så då kanske man tycker att man har gjort det bästa man kunde med situationen.
Mm.
Jag vet inte.
Nej, precis. Nej, men jag hoppas att det här är en början. Helt enkelt.
Mm.
Och liksom, men också jag tänker, och att det är kanske rätt att inte vara rädd för att knäcka några ägg. Det kanske blir lite problem i början.
Mm.
Men att man inte ska liksom direkt få panik då.
Ja.
Både som politiker och som väljare. Att man försöker göra någonting bättre på sikt nu.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men det är väl också det här med, just som du säger, med privata, alltså överetableringen av primärvård i liksom city, att det är den här alltså väldigt ineffektiva, ja, men fördelningen av kompetens och av arbetskraften, att så här, och det är väl någonting som man måste liksom ta tag i, för man pratar ju ganska mycket om just det här med typ hyrpersonalen, att det är ju en sån som verkligen har exploderat, och att så här, många regioner försöker ju bli av med hyrpersonal. Jag tror att Region Skåne typ har förbjudit hyrpersonal nästan. Och i Stockholm så gör man aktiva saker för att försöka minska hyrpersonalen, just för att den är
ju väldigt dyr.
Väldigt dyr. Men där har man ju liksom problemet att det finns en anledning till varför den marknaden, eller vad man kallar det segmentet av arbetsmarknaden, har blivit så stort liksom, och att så många vill jobba där med som hyrpersonal. Ja. Och det är ju för att arbetsvillkoren är för dåliga om du är liksom fast anställd, eller arbetsmiljön. Just liksom både lön och att kunna kontrollera hur mycket man jobbar är väl de stora liksom fördelarna som de som jobbar som hyrpersonal säger. Så att man måste ju på något sätt få upp arbetsvillkoren för fast anställda.
Ja, verkligen. Är det något som händer här framöver som vi har?
Alltså, vi har ju en till ganska stor punkt. Eller stor,
har vi? Just
men
det.
Om
hyresförhandlingarna.
De så kallade förhandlingarna.
De så kallade förhandlingarna. Just det. Anna, vill du säga något om det?
Ja, men jag kan försöka. Jag tänker att alltså det har ju varit hyresförhandlingar över hela Sverige då och sådär. Men i Stockholm har det varit så här, okej, det är inte färdigförhandlat, det är inte klart. Och det beror på att olika fastighetsägare och sen också organisationen Fastighetsägarna. Så det är inte bara så här Fastighetsägarna i allmänhet, utan det är den här branschorganisationen Fastighetsägarna.
Mm.
De har liksom lämnat förhandlingarna och hållit på, alltså i flera fall.
Mm.
Och ganska många hyresförhandlingar har fått avgöras i något som heter hyresnämnden. Ja, som är som en...
Jag tror vi har nämnt det här någon gång tidigare.
Men nu är det i alla fall klart över Stockholm, och det är i genomsnitt i det höjningar med 5% som det blev nu. De hade väl ett bud på typ så här 11 på många ställen, 9%.
Ja, alltså mellan typ 11 till upp till 16.
16, jävlar.
Men att landa på 5% är ju liksom högre än vad det har gjort på hur länge som helst. Eller, alltså, det är ju väldigt höga siffror ändå.
Men är det inte också det att Hyresgästföreningen har börjat tycka att så här, det här börjar likna liksom en medveten strategi från fastighetsägarna, att liksom...
Precis. Att man sätter, man liksom nästan sätter det i system som ett sätt att liksom ifrågasätta modellen för hyressättning, där vi just har en förhandlingsmodell. Så liksom vägrar helt enkelt en av parterna att delta i förhandling och skicka det till hyresnämnden. Och det är liksom en del av en större typ offensiv mot Hyresgästföreningen, och där man har liksom Svenskt Näringsliv, Timbro och stora, och liksom lobbygrupper för hyresvärdar som liksom verkligen försöker nu driva väldigt offensiv politik i de här frågorna. Och som jag förstår det så kan man kanske se det här som det de gör istället för nu får i dagsläget så får de inte igenom marknadshyror genom lagstiftning på riksnivå, för att SD för tillfället i alla fall blockerar det just av skäl. Alltså många av SDs väljare bor i hyresrätter. Men man vet ju inte heller hur. Alltså SD kan ju svänga lite när som helst. Det där nästa gång de ska omförhandla Tidöavtalet.
Mm.
Typ. Men så att för tillfället så kan högern inte liksom flytta fram sina positioner på regeringsplanet. Och då gör man den här typen av attack liksom, där man i princip försöker få liksom, in marknadshyror bara genom typ att attackera förhandlingssystemet. Typ.
Mm. Ett annat exempel på det är det Hem och Hyra som rapporterar om att fastighetsägarna, och då är det alltså organisationen av fastighetsägarna, det är väldigt förvirrande namn tycker jag, men ja, de försökte få igenom en 12% höjning alltså för alla, så det är en branschorganisation som har flera olika fastighetsägare eller fastighetsbolag liksom, som är med, och de ville få igenom en höjning på 12% och för alla de liksom, fastighetsbolagen, men de fick inte igenom det, och då liksom lämnar man, eller då vill man att så här, men där ska vi göra så hyresnämnden istället, och då är det något som kallas skiljeman som avgör ärendet liksom.
Mm.
Som en tjänsteman typ väl. Ja.
Ja.
Men då var det en person som hette Håkan Julius som blev utsedd att göra det då. Men att ja, då när de inte fick igenom det här 12%, de var liksom inte nöjda med den hyran som de fick, då krävde de istället att han borde sparkas och sådär. Att man liksom försöker också
verkligen på,
till och med det systemet
påverka,
försöker man också ändra.
Och liksom kritisera då vad tjänstemannainstansen kommer fram till.
Men hyresnämnden gick inte med på det då. Nej. Så att de fick inte igenom det. Men det är ett exempel på liksom hur de försöker.
Ja,
men jag tänker samtidigt att Hyresgästföreningen också har ett ganska stort ansvar i det här. Att ha aktivt pacificerat sina medlemmar. Alltså att man har ju, de har ju, anledningen att vi har en hyresgästförening var ju att man kunde sätta hårt mot hårt, att man kunde hyresstrejka eller liknande. Men nu har ju liksom, nu är ju bara hyresgästföreningen, ja, vi representerar x antal miljoner medlemmar och därför ska ni förhandla med oss. Men jag tänker också att hyresgästföreningen behöver, om man ska kunna stå emot de här inskränkningarna eller attackerna, så måste man själv förbereda sig på mer konflikt.
Ja. Verkligen. Och jag tror att alltså, man kanske, förhoppningsvis så var väl kanske de här försöket till dubbelhöjningar i Malmö kanske lite av en veckaklocka, kan man hoppas. För där mobiliserade ju ändå Hyresgästföreningen lokalt och nationellt just för att stoppa det, och man lyckades. Och att det kanske är en så lite veckaklocka att man just måste börja kolla på vilka stridsåtgärder som man har kunnat ta till tidigare och som man har lagt på hatthyllan liksom. Men det var väl det.
Det var det.
Ja, Mikael, du frågade om det är något som händer nu kommande tiden.
Gå in på kamratpostaren.se och kolla.
Precis, prenumerera på Kamratpostarens nyhetsbrev.
Ja, det är ett stort tips.
Stort tips. Nej, okej, men ska vi avrunda här då?
Ja.
Ja, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Mina drömmarstad. Man kan mejla oss i Allt åt alla Stockholm om man är intresserad av att gå med eller organisera sig med oss på stockholm@alltatalla.se. Och om man har några slantar över och vill stötta Radio åt alla så kan man bli Patreon.
Och vi har inga extra Patreon-content än.
Nej, det har vi inte. Det är redan liksom, jag förstår inte de som spelar in ännu oftare. Det känns liksom som en stor grej.
Detta kanske vårt reportage från Tekniska museet.
Nej, men den här långa tekniska genomgången av hur en risograf fungerar.
Den kan vi förpassa liksom, till Patreon-exklusivitet.
Ja, jag tycker vi kan tänka på något sånt. Extra långa avsnitt. Ja. Det är bara att det blir extra jobb för Kalle.
Eller en sån här frågeavsnitt, så här, för goda råd. Och så kommer det vara så här, keff.
Frågeavsnitt.
Jag har aldrig provat att lyssna
på
något sånt.
Vad är din favoritpansarvagn, Anna?
En som är övervuxen kanske med blommor eller någonting.
Det är ett bra svar. Bra svar. Ja, Men yes, tack så mycket för den här gången. Vi hörs om en månad.
Det gör vi. Hej, hej.
Hej då.